Velkommen til Radio Norden, siger Kirsten Røn og Carsten Farhov. Og vi fortsætter vores serie om alkohol i Norden, alkoholvaner, alkoholforbrug, alkoholpolitik og alkoholproblemer. I denne uge sætter vi fokus på alkoholmonopol og monopolbutikker i Sverige først og fremmest, men de findes jo også i alle de andre nordiske lande, undtagen Danmark. Kirsten Røn har ringet til Stockholm til Per Leimer. Han har været alkoholpolitisk ekspert i Systembolaget, og nu er han politisk sekretær inden for alkoholspørgsmål i den store svenske afholdsbevægelse IOGT.
Man bruger sige, at det første monopolet åbnedes i Sverige 1850, i mitten på 1800-talet, i Falun i mellersta Sverige. Og idén var at sälja alkohol utan vinstintresse, utan att någon skulle försöka tjäna pengar på försäljningen och därför driva upp försäljningen. Och den idén fanns med i stadgarna från det här första monopolet. Och monopolet startades av bergsmän i Falun, alltså i princip gruvägare som antagligen tyckte att det var ett bra sätt att försöka minska drickandet bland de som arbetade i gruvorna.
Så det var alltså både ekonomiskt för att undgå att man skulle tjäna på det och så för att förhindra folk att dricka för mycket.
Ja, antagligen var det så. Om man tittar till stadgarna och de skäl man framförde för att få upprätta ett sånt här monopol, man var tvungen att skriva till kungen för att få göra det. Då är det de, vad ska vi säga, hälsomässiga idén att inte sälja med vinstintresse och därför inte sälja till berusade och inte sälja till unga och inte försöka öka försäljningen utan försöka minska missbruk.
Så alltså efter 1850 i Falun i Sverige har det så bredt sig till de andra länderna och till resten av Sverige?
Ja, under då senare delen av 1800-talet så tog fler och fler kommuner i Sverige över den här idén. Så att precis i början av 1900-talet så hade alla kommuner såna här lokala monopol. Och först därefter kom det en lagstiftning som gjorde det obligatoriskt i början på 1900-talet. Så att monopolen i Sverige har växt upp som en lokal rörelse ute i kommuner och städer. Och den idén spred sig först till Norge där man startade liknande lokala monopol på 1870-talet. Men sen också, det fördes ju diskussioner just i alkoholpolitiska frågor runt i hela världen egentligen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Så idén spreds också och togs upp i USA och Kanada där alla de kanadensiska provinserna införde liknande alkoholmonopol efter den svenska modellen i början på 1900-talet. Och även i USA efter förbudstiden så införde en 18 delstater samma system med monopolförsäljning.
Och så är det alltså gått vidare till Finland i Norden och till Island.
Ja.
Men aldrig till Danmark. Vet du varför Danmark alltid har varit utanför?
Nej, jag kan inte säga att jag vet. Vad jag förstår så diskuterade man monopolfrågan i Danmark också i början av 1900-talet med tanke på erfarenheterna i Sverige och Finland. Men som jag har förstått det så när man tog besluten om den danska alkoholpolitiken i början av 1900-talet så vägde, ska vi säga, de näringspolitiska synpunkterna tyngre än vad de gjorde i Sverige och Norge. Där man då såg alkoholförsäljningen som dels en fråga om näringsfrihet men också en fråga om turism och den restaurangernas möjlighet att sälja. Det kan ha varit så att restaurangnäringen var större och mer politiskt inflytelserik i Danmark än vad den var till exempel i Norge och Sverige, där just monopolen skötte också både servering och försäljning.
För du säger du själv politiskt, alltså jag kunde gott tänka mig att veta om de nordiska länderna talar samman om det, de nordiska regeringarna talar samman om at beholde de her monopolbutikker. Er det altid politisk bestemt, eller har man nogensinde spurgt borgerne om deres mening om monopolet i Norge og Sverige?
Jeg tror inte att man har haft någon folkomröstning i något land. Däremot så ser man ju, man gör opinionsundersökningar och ser hur stort stödet är i den allmänna opinionen. Politiskt så har vi ju våra riksdagar och parlament som ju har möjlighet att ändra alkohollagarna i alla våra länder. Så på det sättet så är ju ändå frågan uppe på den politiska dagordningen när man ser över alkohollagen, vilket man ju gör regelbundet i alla våra länder.
Det gör man regelmässigt, men alltså det ändrar sig inte till synlädande. För jag tänker ju på, i de sista 40-50 år har alla nordbor ju rejst mycket och sett hvordan man bruger vin og alkohol i middelhavslandene som en helt naturlig ting. Mm. Derfor kunne man jo godt forestille sig, at svenskere for eksempel gerne vil lave om på den her monopol.
Stödet i opinionen i Sverige er väldigt stort. Det er, i år, i de mätningar som görs, så säger mer än 70% av svenskarna i opinionsmätningar att man vill behålla monopolet hellre än att det ska säljas öl, vin och sprit i livsmedelsbutiker.
70%?
Ja, 7-0.
Mm-hmm. Det var många. Så att,
ja, det är väldigt stort och det har ökat väldigt mycket under de sista dryga 10 åren. Mm. Det kanske var runt 50% i början av 2000-talet, men är alltså nu klart över 70%, och det är liknande i Finland och Norge. Den finska och det norska monopolet har också stort stöd i opinionsundersökningar.
Och varför?
Tror det är en kombination av att man upplever att det behövs kontroll på alkoholförsäljningen och att det är viktigt för folkhälsan, för att alkohol ger skador och problem och missbruk. Men samtidigt så är ger monopolen en väldigt bra service och en väldigt bra utbud, bra sortiment. Så att jag tror att det är kombinationen av att man dels tycker att det är en bra service, men ser den här värdet det har för hälsa och för att hålla nere missbruksproblem.
Och det menar man verkligen. Man menar faktiskt att det hjälper. Dricker borgerne mindre i de länder än de gör för exempel i Danmark?
Det är ju svårt att jämföra länder mellan varandra, och särskilt om man jämför enskilda länder. Men om man ser på utvecklingen i de fall där man i världen har avskaffat alkoholmonopol, så har alkoholkonsumtionen stigit påtagligt. Amerikanska hälsodepartementet gjorde en utvärdering som publicerades i våras, där man hade gått igenom de fall där alkoholmonopol hade avskaffats, framförallt i USA. Och som median hade alkoholkonsumtionen stigit med över 40% när man avskaffade ett monopol. Och de modelleringar som har gjorts när man har sett vad skulle hända i Sverige med bakgrund på den kunskap man har om antalet butiker ökar och öppettider ökar, så kommer forskarna fram till liknande siffror, ungefär 40%. Och man har gjort liknande modelleringar också i Kanada som visar på ökad konsumtion. Så att jo, de erfarenheten visar att monopol är effektiva. Aha.
För man kan gott föreställa sig att de, för exempel, nu tänker vi på Sverige som ligger så tätt på Danmark. Sydsverige ligger ganska tätt på Danmark. Och därefter så har vi Tyskland lige runt om hörnet. Är det så forskel på, hvis vi nu kun talar om svenskar, på dem där bor i Sydsverige som lige kan ta över på den andra sidan och köpa, och så på de svenskar där bor i Nordsverige, där det är en helt annan avstånd?
Jo, om jag minns rätt så är det ju så att det är en högre alkoholkonsumtion i södra Sverige. Framförallt en högre konsumtion som kommer från Danmark och Tyskland av naturliga skäl. Men totalt, om man ser till hela Sverige, så är ju alkoholkonsumtionen lägre just i Sverige i förhållande till Danmark. Men det svåra är att jämföra olika länder, för att även om man har liknande politiska situationer vad det gäller alkoholreglering, så kan ju konsumtionen ser helt olika ut i grannländer, utan det är många faktorer som bestämmer hur mycket man dricker och hur. Ja.
Det som jag också tänker på, Systembolag, de har ju öppet på ett bestämt tidspunkt. Man kan också komma ut för att skulle visa legitimation. Det er jo simpelthen sådan, at der er nogen, der bestemmer, hvornår folk kan købe, hvor og hvornår folk kan købe vin og spiritus i Sverige.
Ja, legitimation visar man ju bara om man är så ung att man ser ut att vara under 20 år. Det är inte så att vem som helst behöver visa legitimation för att handla i Sverige. Utan det är ett sätt att upprätthålla åldersgränsen. Systembolagets kunder, de ger regelbundet väldigt höga betyg åt servicen och tillgängligheten på Systembolaget. Vilket ju inkluderar öppettiderna. Så det finns inga, som jag känner till, någon diskussion eller något krav på att det skulle vara för lite öppet på Systembolaget. Det, man har nöjd kundundersökningar så får Systembolaget högre betyg från kunderna än vad många livsmedelsbutiker får i Sverige.
Men det är ju också ett fantastiskt flott utvalg. Alltså när man kommer in i en Systembolag, det är ett stort utvalg vidne personale. Det är ju något annat än att köpa en flaska rödvin i ett supermarked i Danmark, hvor ingen i butiken vet något som helst. Så det kan jag gott förstå att man sätter pris på.
Jo, jag tror det är uppskattat som en del av den goda servicen.
Ja.
Där tror jag det är likadant i våra grannländer Norge och Finland.
När man nu regner ut hur mycket folk de dricker i de olika länder i procentvis, så har jag förstått att hemmebrännerierna inte blir regnet med. Hur ser det ut i Sverige? Är det stadigt hit i mörke Nordsverige? Är det stadigt många hemmebrännerier där?
Nej, hembränt har minskat mycket under, så att säga, sedan mitten på 1990-talet. Och idag är kanske hembränt 1% av den totala konsumtionen i Sverige. Medan det i mitten på 90-talet var kanske 10%.
Och varför är det nu skudet så våldsamt ned?
Troligen för, så att säga, konkurrensen som hembränningen har fått med smugglingen över gränserna sedan Sverige gick med i EU.
Spiritussmuglerier?
Ja, men dels är det ju resande, den legala resandeinförseln som ju, när Sverige införde och accepterade de införselregler som EU hade år 2004. Men sen är det ju också en påtaglig smuggling där man smugglar sprit och öl eller vin från de andra länderna och säljer illegalt i Sverige.
Och var är det någon speciella länder de kommer från, de smugglar?
Jag tror Tyskland, och de kommer från flera av länderna i vårt grannområde. Så det kommer kanske en del från Danmark också, men jag tror att det kommer från ett flertal av länderna i närområdet.
Men konklusionen är i alla fall att vi har en Norden med 5 länder och 3 öområden, och det är kun Danmark som är utanför den här alkoholpolitik. Det är det egentligen mycket intressant att Danmark alltid har varit utanför. Tror du det är för att Danmark är tätare på Europa eller vad?
Alltså, vi följer väldigt mycket samma diskussioner i våra olika länder. Mm. Så i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så diskuterades alkoholpolitiken i alla våra nordiska länder. Och i Finland, Sverige och Norge och på Island valde man en väg. Och i Danmark gjorde man inte, kanske beroende på en annan balans mellan näringsintressen och andra intressen. Mm. Och sen var läget mer eller mindre stabilt efter de stora besluten i början på 1900-talet. Och så började man diskutera det här efter andra världskriget på 1950- och 1960-talet i alla våra länder. Och i Danmark så avreglerade man i stort sett helt både servering och försäljning. Medan man i Finland och Sverige experimenterade med att utöka försäljningarna, låta öl säljas i livsmedelsbutiker. Vilket ledde till stora ökningar både i konsumtion och problem både i Sverige och Finland. Och Sverige tog då tillbaka den här mellanölsförsäljningen till monopolet, medan Finland inte gjorde det. Och vad som avgör vilka beslut som tas i varje land är inte alltid så lätt att hitta bara en orsak till. Men vi har haft diskussioner i samma frågor ungefär vid samma tidpunkter. Och vi har valt lite olika.
Det fortalte Per Leimer, politisk sekretär inom för alkoholspörsmål i avhållsbevægelsen IOGT, till Kirsten Røn.